sida och ber för oss. Och det där kan jag fascineras av. Vad är det han ber för något? Vad är det för ord som han liksom yttrar över oss? Och dagens evangelietext som jag ska få predika om idag, det är faktiskt ett exempel på en sån Jesu förbön. I Johannes evangeliet så är skildringen av natten då Jesus delar den första måltiden, den första nattvarden med lärjungarna, lite annorlunda från hur de andra evangelierna liksom skildrade. Dels så är det Johannes evangeliet som vi kan läsa om hur Jesus spänner en linneduk om livet, går ner på knä och tvättar lärjungarnas fötter. Men vi hittar också ett rätt långt och fantastiskt avskedstal där Jesus vände sig till lärjungarna. Och i slutet av det här avskedstalet så finns den här förbönen. Jesus lyfter blicken mot himlen och ber för sina lärjungar. Och mot slutet så ber han så här. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla de som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, ska det fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är. För att det ska få se min härlighet. Den som du har gett mig eftersom du älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig. Och det har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Jag tycker det här är en väldigt vacker bön. Om än lite knölig och rörig. Man kan behöva läsa den några gånger för att hänga med på alla vändningar. Men det ger den också ett väldigt djup. Det är en text som liksom tåls att tuggas på och leva med en längre tid. Nästan vers för vers. Och det är en bön om enhet. Att hela den kristna kyrkan ska fullkomnas och bli ett. Men det är också en sändningsbön. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och det verkar liksom helt klart så att det här med de troendes enhet och sändningen till världen, Jesus liksom sammanlänkar dem på något sätt. De hänger ihop som två odelbara fenomen. För visionen är den att de kristnas enhet ska visa för världen vem Gud är. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat den så som du har älskat mig. Det är därigenom världen ska se. Inte bara att lärjungarna tillhör Jesus, utan också att Jesus är ett med fadern, Han som har skapat allt det som är. Och vi säger ju det ibland att Jesus är den yttersta uppenbarelsen av Gud. Och jag tänker det är det vi ser här. Att ja, men, när vi ser Jesus så har vi också sett Fadern. Det är liksom treenighetens grundbult. Att det är samma Gud som skapar, det är samma Gud som räddar, det är samma Gud som blåser liv i allt det som är. Och resonemanget som vi börjar ana, det är alltså att Faderns kärlek uppenbaras för oss i Jesus, som uppenbaras för världen genom församlingens enhet. Och det där är ju stora ord. Nästan lite jobbigt stora ord. Och jag måste vara helt ärlig. Personligen så uppskattar jag enhet och mångfald mer i teorin och ofta mindre i praktiken. Jag är inte alltid superglad över att möta människor som jag upplever som annorlunda mig själv, väldigt olika alla gånger. Och jag har inte alltid tålamod med den som tänker annorlunda om det som är mina hjärtefrågor. Och jag är inte överförtjust när samtalen hettar till och åsikter går isär. För enhet och mångfald, det kan vara utmanande, det kan vara svårt i praktiken. Och någonstans så blir ju liksom den stora frågan, vad är ens enhet? Vad är det Jesus ber om? Vad är det vi liksom, hur ser enhet ut? Och vissa frågor i teologin, de besvaras lättast genom så kallad apofatisk teologi, alltså negativ teologi säger man ibland också, där man liksom vänder på resonemanget. Att istället för att beskriva hur någonting är så svarar man på frågan genom att säga, men hur är det inte? Och jag tänker att vi ska resonera kring enhet utifrån några sådana påståenden. Vad jag tänker att enhet inte är. För att liksom mejsla ut någonting som gör det lättare att se vad är det vi pratar om. Och den första är att jag tror inte enhet är samma sak som enighet. Den kristna församlingen är liksom ingen åsiktsgemenskap grundad på likhet. Frågan är om det ens är eftersträvansvärt. Vi ber här varje söndag att så är vi fast än många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Och i den där metaforen av liksom församlingen som en kropp som Paulus också använde sig av, så liksom ligger en förutsättning av att församling är mångfald, inte likhet. Paulus skriver att ögat kan inte säga till handen att jag behöver dig inte. För det är tillsammans genom våra olikheter som vi liksom på riktigt, i alla fall kan börja närma oss att greppa mysteriet. Det är tillsammans med alla de heliga som vi förstår bredden, längden, höjden och djupet. Och lär känna Kristi kärlek. Och det där gäller även den som står en rejäl bit ifrån min egen kultur, eller min egen tradition, eller mitt eget sätt att tänka. Vi kan liksom inte lära känna Guds kärlek i sin fullhet i allt för homogena gemenskaper. För min egen blick är begränsad. Vi behöver varandra. Och det där behöver jag påminna mig om rätt ofta i mötet med tankar eller åsikter som får mig själv att vilja klättra på väggarna. Att om jag stänger mig för dig som står framför mig nu, så går också jag miste om någonting. Och Jag undrar vad som hade hänt om vi människor istället försökte förstå det som för mig tycks obegripligt. Om jag kunde leva med öppna händer mot hela min omvärld. Istället för att möta människor utifrån någon typ av misstänkliggörandets tolkningsprincip. Som ju bara polariserar. Som bara splittrar och drar isär. Vad hade hänt om vi var lite mer benägna att tänka gott om varandra och den andres intentioner? Och då blir enhet att orka leva med olikheter och spänningar. Att församlingen som Kristi kropp ska få spegla något annat än polariseringens splittring. Genom att enträget och trotsigt leva med öppna händer. För att både kunna betjäna och ta emot. Men det är helt klart att det är svårast att göra inför det som för mig tycks främmande och obegripligt. Men det är också den typen av liksom generositet som församlingen, som mångfaldens gemenskap vill forma oss till. Vi pratade hela våren om församlingen och gudstjänstens olika praktiker och moment. Och något som återkom där, det var just det här, det vi formar oss, det vi hjälper oss, skapa något i oss. Och som Andreas rätt ofta brukar påminna oss om när han leder gudstjänster, så får vi vecka efter vecka träna oss i just det här, generositeten. Genom att möta varandras blickar och skapa en vana av att hälsa varandra med Guds frid och fred. Och jag vet inte, det kanske kan kännas banalt. Så vad gör det? Skapar det någonting i mig? Formar det mig på något sätt? Och jag vet inte, men hur ofta får vi öva på det någon annanstans? Hur ofta får vi påminna oss om vikten av att hålla fred med varandra? Jag vill liksom ändå tro att det i sig gör någonting med oss. Men då är också mångfald en helt avgörande fråga. För att jag tror att homogena gemenskaper tenderar att göra raka motsatsen med oss. Jag har liksom svårt att se att polariseringens krafter föder något annat än trångsynthet och intolerans i längden. Och till slut så har vi blivit människor som inte orkar med och möta varandra. Och då tappar vi något som församling. Människans gudsrelation är liksom inget individualistiskt självprojekt. Jag kan inte greppa mysteriet själv. Det är i och genom gemenskap som Gud uppenbarar sig. Och det är i min medmänniska som jag kan möta Jesu blick. Och då är det som för oss samman inte först och främst åsikterna utan Kristus. Vi har alla fått del av samma bröd. Det där i den kristna enheten ligger. Vi delar samma hopp och vi är del av samma mänsklighet. Och det betyder såklart inte att vi inte kan tycka någonting. Som Daniel Röjås så fint uttryckte det här förra veckan när vi hade församlingshelg. Man kan ha åsikter med hyfs. Och en ödmjukande inställning av att det är tillsammans som vi lär känna Guds kärlek. I ett helt annat avskedstal, nu i Gamla testamentet, så pratar profeten Samuel. Ni vet han som var den som fick utse först kung Saul till kung och sen kung David. Han pratar till folket och vi som ofta pratar om David i rätt positiva ordalag, Vi kanske missar att det här som händer här för folket, det är egentligen en tragedi. Flera texter pratar om att folket varit bort Gud för att få tryggheten av en mänsklig kung istället. Och det här är Samuels bild också. Det är Samuels budskap som nu när de precis har fått sin efterlängtade kung konstaterar med rätt raka ord att nu måste ni inse att det i Herrens ögon var en stor synd som ni begick när ni begärde en kung. Men så säger han också så här: och själv skulle jag synda svårt mot Herren om jag upphörde att be för er. Istället vill jag lära er vad som är gott och rätt. Det tycks liksom vara så att någonting går sönder när vi upphör att i kärlek be för varandra och välsigna varandra. Om vi skulle sluta önska varandra frid. Det ser Samuel som, det hade varit en stor synd för mig om jag upphörde att be för er. Ett annat påstående som man kanske hör ibland kring kristen enhet, det är att enhet är en andlig enhet. Och kanske behöver man egentligen här liksom specificera lite mer vad det är som menas med det här innan man kommer med invändningar som jag nu ska göra. Men jag håller faktiskt inte alls med om det där. För risken är att vi då gör, ja, men att vi inte gör rättvisa åt att enhet beskrivs som något högst konkret. I förbönen som vi läste så liknas den kristna enheten vid enheten inom treenigheten själv. Så som jag och Fadern är ett, ska ni bli ett. Och vi ska undvika att sväva iväg på beskrivningar av treenighetens paradox. Men jag tänker att i det här så ligger det någonting i att enhet är något högst relationellt. Det handlar om hur vi lever i gemenskap. Och det är något konkret. Det handlar om hur vi är mot varandra och med vilken inställning vi lever tillsammans. Det om något är något synligt för världen att se. Bara några kapitel innan den här förbönen så har Jesus sagt till lärjungarna att så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så enhet verkar liksom handla om hur vi lever i de relationer vi har. Som en kyrka och som en mänsklighet. Förra veckan när Daniel var här, Röjås, så odlade han tanken om att vänlighet är en väckelsefråga. Att vilka vi är och hur vi lever i gemenskap är en väckelsefråga. Och jag skulle faktiskt vilja säga att det är mer än så. Det är en gudsrikes fråga. För världen att se, absolut. Men också för Guds rike att bryta fram. En upprättad skapelse som lever i enhet. Och precis som jag sa i inledningen så verkar det vara så att Jesus för samman de här begreppen av enhet och sändning. De hör ihop. Att se att vi är en del av något större och våra liv är sammanvävda. Vi ber ibland i slutet av nattvardsliturgin att uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Och jag vet inte, det kanske inte bara jag som blir lite matt av allt detta. För hur blir man ens en sån människa? En människa som lever i enhet med sin omvärld, som orkar leva med spänningar och som Jesus till och med ber i den här bönen, som fullkomnas och blir ett. Hur gör man det? Och då kanske vi får någon typ av vägledning i rubriken för söndagens texter. Att det vi söker, det är enheten i Kristus. Det är i Kristus som vi upprättas och förvandlas. Och förhoppningsvis, jag vill tro, så gäller det även min karaktär. Att vi genom att bli kvar i Kristus förvandlas till Kristuslikhet. Och allt mer blir just människor som kan hålla fred med varandra. I Kristus och med andens hjälp. Han som kallas hjälparen och bor mitt ibland oss. Där någonstans så avslutar åtminstone Jesus hela den här förbönen. Han ber om att vi ska vara med honom där han är för att få se Jesu härlighet. Vi får se precis andra stycket där. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är för att det ska få se min härlighet. Den som du har gett mig eftersom du älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig och det har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Och jag kan undra, jag tänker den kan få ligga kvar här. Jag kan undra vad det är han far efter här. Vad är det för härlighet som han vill att vi ska få se? Som han menar att lärjungarna, han verkar liksom mena här att de har inte sett den än. Åtminstone inte fullt ut. På vilket sätt har han nu en härlighet som var större än då? Större än den härlighet som blev synlig under Jesu tjänst på jorden. Och på ett sätt kanske det är omöjligt att svara på. Hur mängd bestämmer man ens härlighet? Och kanske är det bästa svaret att den härlighet som Jesus hade redan före världens skapelse och som han ska få igen, det är bredden av faderns kärlek för honom. Sonens härlighet är den kärlek med vilken fadern älskat honom redan innan allting blev till. Och det som Jesus vill att vi ska få se, det är fullheten av den kärleken. Att vi ska få se den härlighet som det här i det översta stycket, det faktiskt står att vi också har fått ta del av. Och den härlighet eller kärlek som Jesus ber ska uppenbaras för världen genom vår kärlek till varandra. Ibland när man läser teologi så händer att man får ett gudsmöte i biblioteket. Det här var ett sånt ögonblick för mig. Det här är mer eller mindre ett direkt översatt citat från en kommentarslitteratur. Av att säga, Jesu härlighet, det är kärleken med vilket han har vilket fadern har älskat sonen. Redan innan världens grund blev lagd. Den härlighet som vi också får ta del av genom Jesus. Jag tänker låt oss avsluta med att be tillsammans. Herre, Jag ber att vi skulle få se lite mer av den där härligheten. Att du skulle uppenbara för oss lite mer av din kärlek. Jag ber dra oss till dig. Forma oss i dina varsamma händer. Och led våra fötter in på fredens väg. Tack för att du inte lämnat oss. Du inte kommer lämna oss. Utan att det är du som ger världen liv. Det är du som bygger din församling för hela världens skull. Amen.